Jag skulle vilja ta er med till två stycken berättelser. Den ena berättelsen, den är en liknelse. Och den andra, den återfinns i alla fyra evangelier som en händelse, som en faktisk berättelse som händer i verkligheten. Matteus evangelium, det 25 kapitlet, där har vi liknelsen. Bibliskt förvaltarskap. Jag vill läsa med er en text som handlar om talenterna. Liknelsen om talenterna. Ganska lång text, men jag vill läsa den i sin helhet. Och så vill jag göra det lite beredd. Det finns ett allvar i den här texten som vi moderna teologer nästan inte vågar närma oss. Men mitt i allvaret så finns också riktigt vackra pärlor. Så spänn fast säkerhetsbältet nu. Tänk dig att du inte har hört den här berättelsen förut. Det är Jesus som berättar, och den återfinns när han talar om tidens slut och sin egen återkomst. Då blir det nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2 och den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter, här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in i glädjen, till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter, här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Ja, avslutningen av den här texten hoppar man ju gärna över, va? Det är så. Jag parkerar den så länge, avslutningen. Klarar vi det? Den här berättelsen, det är ju Jesus som säger det här. den säger någonting om bibliskt förvaltarskap som är allmängiltigt och tidlöst. Det sa någonting till de som lyssnade då, och det sa någonting till de som grundade den första församlingen på Jesu ord. Och den har sagt någonting till kyrkan genom hela historien och talar faktiskt till oss som en lokal evangelisk pingstförsamling i vår tid. Bibliskt förvaltarskap. Den säger någonting som vi nästan aldrig tänker på, men som jag blev uppmärksammad på. Jag ser Peter Hjelmberg, jag minns när vi var i Bolivia tillsammans. Och vi satt hos en av indianhövdingarna. Han såg ut som mer som en amerikansk, ja, alltså han såg ut som en peru eller en bolivian, men kläderna var lite amerikaniserade, så jeans och skjorta, ingen, ja, vad heter det, med fjädrar och grejer. När han skulle förklara hur de såg på livet, så säger de: det är ingen här som äger någon jord. Vi har ärvt den av våra fäder och vi lånar den av våra barn. Det var en väldigt kort summering av ett långt samtal, översatt från spanska till svenska av en av våra missionärer. Jag satt där förundrad och tänkte: ja, men det är ju så det är. Vi tänker att vi äger jorden. I vår familj så äger vi en liten bit jord ute i Hässlegården. Väldigt liten del, så den är så liten så det får knappt plats ett hus på det. Mer än att man kan gå runt liksom. Så vi har 1,5 meter åt öster och 2 meter åt norr och 4 meter åt söder och faktiskt 7 meter åt väster. Sen är det 2 hus som står där. Där bor vi. Och vi har ett intyg på att vi äger den jorden, den marken. Vi hyr den inte, den är våran. Så tänker vi, moderna människor. Men hur är det i verkligheten? Jo, verkligheten är den, säger Bibeln, att vi är förvaltare. Inget av det vi har i våra liv kan vi säga att vi äger. Vi lånar det. Vi förvaltar. Försök att ta in den tanken när du tittar på ditt liv. Vi är alla förvaltare. För mig, för min del, så har ordet förvaltare det för mina tankar till att konservera. Förvalta, det att stoppa in något i en burk och så ha kvar det. Men när man läser den här texten så handlar ju förvaltarskap om att utveckla någonting, eller hur? Då kan man i den här texten konstatera en annan sak. Vi är inte bara förvaltare. Alla har fått något att förvalta. Här i Skandinavien har vi på 150 år blivit oerhört välsignade. Så vi har gått från ett av världens fattigaste länder till ett av världens rikaste länder. Vi har blivit välsignade för att vi har förvaltat skandinavisk kultur, skandinavisk rikedom på ett klokt och bra sätt. Nu sitter vi här i ett rik del av världen och har att ställa frågan: vad gör vi med våra tillgångar? Ska vi gräva ner dem? Eller ska vi använda våra resurser? Därför skäms jag när jag konstaterar att man använder delar av svenskt bistånd till att betala ministerlöner. Jag fattar inte riktigt det. Jag får inte ihop det. 1% kommer vi inte ens upp i. Av allt som vi producerar under ett år. Tänk om det skulle vara så i vår församling att 1% av vår omsättning på närmare 12 miljoner, det skickar vi iväg. Resten går till ministerlöner. Det ska inte hålla. Skandinavien behöver vända om. Vårt land behöver vända om. Men det har jag lärt mig. Att om jag ställer mig där ute i ett gathörn och skriker till politiker och vem som än vill lyssna på, så händer det nästan ingenting. För det måste ske en förändring här i mitt eget hjärta först. Och förvandlas mitt hjärta, då kan någon annans hjärta förvandlas. Och förvandlas många hjärtan, så som hände i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, när väckelserörelserna bröt fram, då kan ett helt land förändras. Alla har fått något. Jag vet inte om det är någon här som direkt tänkte, jag är den med fem. Jag fick fem talenter. Alltså det är konstigt det här med den här berättelsen, men jag har ju märkt i personliga samtal att vi sällan identifierar oss med den som fick så mycket, utan vi tycker, ja men om det är någon som är jag i den där berättelsen, så är det väl han som fick minst. Men alla fick faktiskt någonting. Det är berättelsens, en del av berättelsens kärna. Den tredje saken som i den här berättelsen, det är ju kännetecken på en god förvaltare. Det är två personer i berättelsen som beskrivs som goda och trogna. En god eller skicklig förvaltare är god, trogen och modig. Det kan man dra slutsatserna till här. Han som fick fem, han tänkte, fantastiskt, det här ska jag göra någonting av. Jag ska inte äta upp det här själv. Jag ska göra någonting med det så att det jag har fått kan växa i mina händer. Så han tänker, jag gör affärer. Jag investerar i arbete, i verksamhet, i någonting som kan ge tillbaka det jag har fått. Men det han gör då, när han gör det, det är ju faktiskt att han tar en risk. Det är ju inte säkert när man bygger hus, och man bygger många hus, att det är någon som kommer och köpa de husen. De kan stå tomma. Fråga Saltehem. Och istället för att sälja dem till rätt pris, så blir det ockerpriser och ingen köper det, ingen flyttar in, och så blir det konkurs på konkurs på konkurs. Att göra någonting, tro, det stavas risk. Men han med fem talenter tänkte, jag tar den risken. Han med två talenter, han tänkte likadant. Jag har fått två. Jag har visserligen inte fått fem, men jag har två. Jag ska ta det jag har, inte det jag inte har. Jag tar det jag har och så gör jag någonting av det. Men killen med en talent, han vågar inte. Och jag har funderat, du kan ju fundera det när du läser den här texten igen. Varför vågade han inte? Varför vågar han inte? Ja, han säger, Jesus berättar ju här att han säger att han var rädd. Han hade inte ett bra förhållande till ägaren av tillgångarna. Han visste inte om han fick misslyckas. Så rädslan för att misslyckas, att komma tillbaka tomhänt, komma tillbaka och säga, ja, jag försökte men det gick inte. Den var så stark så han tänkte, jag gräver ner det och så gräver jag upp det sen så att jag åtminstone kan redovisa det jag hade när jag kom in. Ingen tro alls. Egentligen bara destruktiv tro. Och när han kommer med det han ska redovisa, så får han en väldigt hård dom. Du visste att jag vill skörda det jag inte har sått, det jag inte har strött ut. Och så blir han av också med det han har. Den här texten har ju för det fjärde en sida som är oerhört dramatisk. En slags redovisningens dag. Jag tänkte på det igår när vi satt ner och samtalade. Jag vill inte berätta vad vi samtalade om, men när jag åkte ifrån samtalet när vi förberedde begravningen för Karin, så tänkte jag det var en slags summering av ett människoliv. Vad har det här människolivet burit med sig? Vad säger barnen om sin mamma? Vad har de fått i sina hjärtan? Vad går vidare till kommande generationer? Det hon lånade under sin tid på jorden, hur förvaltade hon det? Och nu vågar jag säga så här, därför att jag kan se när jag tittar på detta liv att det är väl förvaltat. Det hon hade, det lilla hon hade, växte i hennes händer. Det är något stort att se det. Och att som barn kunna se på sin mors eller sin fars liv och tänka, det här fick jag och det här är dyrbart, det här ska jag ge vidare till kommande generationer. Det är fantastiskt. Ta med den här berättelsen, ha den som ett raster, och så går vi till den andra berättelsen som inte är en liknelse. Det är berättelsen om brödundret. Den återfinns i alla fyra evangelier och det är flera brödunder. Det jag tänker på, det är Lukas 9, Markus 6 och Matteus 14 och Johannes 6. Och läser man de tre kapitlen om Lot, du vet, för de berättar ju från samma berättelse, samma situation, så kan man se att det är några saker som kommer fram som är väldigt påtagliga. Lukas 9, Markus 6, Matteus 14 och Johannes 6. Jag beklagar, jag hade det på skärmen här, men det funkar ju inte. Jesus har samlat massorna. Och man lyssnar till honom och så blir det kväll. Och lärjungarna säger till Jesus, låt folk gå hem nu, för de är trötta och hungriga och vi har inte mat. Och då säger Jesus något som alla fyra evangelier väljer att återberätta. Det säger någonting om digniteten i berättelsen. Ge dem någonting att äta, ni. Och då svarar lärjungarna ungefär så här. Vi har inte mat så det räcker till alla dessa. Det svaret nöjer sig inte Jesus med. Så han frågar, ja men hur, vad har ni då? Ja, säger de, och så går de runt där och pratar, ni vet, och frågar vad har ni och så där, och kanske var det någon som hade någonting men han höll i sin påse. Det här är mina grejer, det ska jag ha till min familj. Och så satte någon annat i något annat. Ja, vi har här va, men det får inte ni, det har vi. Och så jag kan liksom se det där va. Och lite missmodigt så kommer de fram till Jesus och säger, ja, det finns en pojke här alltså. Är det vad vi har? Och han har 5 bröd, 2 fiskar, och det är 5 000. Och så har vi alla kvinnor och barn. Du fattar liksom, det här går inte. Och det här är ju värsta solskenshistorien. Den är ju helt underbar. Då säger Jesus till lärjungarna, ja men lämna det ni har fått in nu då. Lämna det till mig. Och då, jag kan ju liksom tänka mig, det är så många personer i den här berättelsen, men jag har tänkt mycket på grabben då som ju hade sett sin mamma baka det där brödet. Han visste att det som Jesus får nu, bakom det ligger arbete. Min mamma har bakat det där brödet. Jag vet hur det doftar när hon bakar. Det är så underbart och nu får Jesus det. Och det tycker jag är jätteroligt. Alltså jag kan se liksom att han tycker det är kul, att det är bra. Och fiskarna, det var någon som hade fiskat dem. Det var någon som hade jobbat ihop till det. Som man lämnade till Jesus. Det var inte pengar man lämnade till Jesus här. Det var egentligen arbete. Resultat av arbete som man lämnade till Jesus. Och Jesus han ber bara en enkel bön. Och så ger han tillbaka 5 bröd och 2 fiskar. Ja, han börjar bryta det. Så han delar det i 5 bröd. Alltså de får 5. De han delar upp brödet på 12. Och han delar upp fisken på 12. Så det var inte särskilt mycket de hade då heller. Men i det läget, efter det att de hade lämnat till Jesus, fått det tillbaka, så börjar de att dela ut. Och då gör de upptäckten att brödet tar inte slut. Fisken räcker, och de fortsätter att dela ut. Och ju mer de delar med sig av det de har, ju mer får de tillbaka. Och i hela den berättelsen finns ju något som krockar totalt med det strikt ekonomiska sättet att tänka. Och det är det här som gör det så otroligt utmanande att vara kristen. Jag vill ju följa Jesus. Men hur ska jag göra det då? För han säger ju å ena sidan att jag ska räkna. För ska jag bygga ett torn, då ska jag räkna igenom vad det kostar. Och jag ska göra en budget och jag ska göra en kalkyl och hela det. Och så gör vi det. Å andra sidan säger han att jag ska ta det jag har och lämna det till honom. Och så ska jag låta honom välsigna och så ska jag dela iväg det. Och då kommer det att räcka. Men hur gör man det här på ett intellektuellt hederligt sätt med tro? Ja, jag kan säga att jag vet inte alltid. Men jag är så glad för den där berättelsen. Jag har sett den så många gånger ske. Vet ni om att vi har sett den i vår församling? För 10 år sedan så samlade vi in ungefär 200 000 i månaden. Vi samlade in ungefär 2,5 miljoner per år. Kan ni tänka er? Vi tillsammans. 2004 hade vi en omsättning på 5,5 miljoner. Så just därför att vi samlade ihop, vi gav pengar och arbete, så fick vi mer än vad vi samlade ihop. Vi hade alltså en skörd på över 100%. Därför att vi gemensamt vågade ge förtroende till det vi står för tillsammans. Det var 2004 det. 2007 då samlade vi in ungefär lika mycket, något mer, några procent till. Men vi fortsatte att överlämna det vi hade åt Gud. Och helt plötsligt hade vi 6,6 miljoner. Är du med? 1 miljon till. 2010 samlade vi in ungefär lika mycket pengar. Några procent till. Inte så stort. Men vi tog våra 5 bröd, våra 2 fiskar. Och så sa vi: Jesus, nu får du välsigna det här. Och i händerna hade vi 9 miljoner. Som vi kunde använda och bygga tillsammans med. Det är ganska häftigt. 9 miljoner är mycket pengar. Det hoppar de jämfota på om de vinner på TV4 en lördag morgon. I år har vi tänkt att vi ska samla in 214 000 kronor i månaden. Det var vi tänkt att samla in. Sen har vi tänkt att arbeta tillsammans. Vi gör det varje dag. På olika ställen i vår verksamhet. Och så har vi tänkt att Gud ska välsigna alltihop det här. Och så har vi frågat, hur ska vi göra det här då? Vi har planerat, skapat en strategi. Och vi är på väg emot en omsättning på närmare 12 miljoner kronor. Är du med mig? Alltså, vi har tagit våra små resurser. Du har kommit med din 500-ring, med din 100-ring, med din 1000-lapp. Och så har du sagt, det här vill jag ge. För jag tror på det vi gör. Du har kommit med din tid och varit med var 6:e vecka på second hand och jobbat. Varit med i ungdomsarbetet. Varit med och städa toaletterna. Du har varit med och varit trogen i det lilla. Och vad svarar Gud? Jo, men han välsignar. Och vi gapar ju när vi tittar på den här utvecklingen. Den är dramatisk. Och samtidigt oerhört utmanande, för att här gäller det ju att vara en god förvaltare. Hur gör vi nu? Hur prioriterar vi när ekonomin växer? Hur kan vi vara trogna i det lilla och se att Gud välsignar i det stora. Läget idag är paradoxalt. Å ena sidan välsignat, å andra sidan ansträngt. Våra insamlingar håller ungefär samma nivå som förra året, och vi hade ju tänkt att spänna bågen lite grann. Så vi ligger efter 25 000 i månaden, i 9 månader. Jag menar då, det är ju lätt att räkna. Det är 225 000 kronor. Och då tänker man, men gode Gud, hur klarar vi det här? Jag själv har jag tänkt så här, att om vi är 40 familjer som skjuter in 5 000 kronor, då har vi 200 000 kronor. Så jag tänkte, det här kan vi nog lösa, själva underskottet. Men det vi behöver komma till rätta med, och det vi skulle behöva hjälpas åt att hitta en väg framåt i, det är det där kontinuerliga givandet. Och nu är det så här att i änden på varje bänk, för att göra det här riktigt, riktigt konkret, i änden på varje bänk finns ett papper som visar hur det här skulle kunna vara möjligt. Jag skulle vilja be er som sitter i änden på varje bänk, leta rätt på det där pappret. Och så delar du med dig av det till alla som sitter på bänken. För nu tänkte jag faktiskt gå ett steg längre än jag brukar göra när jag predikar. Jag ska göra det riktigt, riktigt konkret. På det där pappret så har du ett brev, en text som visar att det faktiskt, att varje gåva gör en skillnad, även om man inte alltid tänker så. Och jag tänker att om vi skulle vara 300 personer som beslutar oss för att vara med någon del kontinuerligt varje månad, så skulle det här vara möjligt. Är vi 50 stycken som säger vi satsar 2000? Är vi 50 som säger vi satsar 1000? 40 som säger vi satsar 700? 45 som satsar 500? 40, 200, 40, 100, 35, 50? Om vi gör det på månadsbasis, ja men då är vi i hamn. Och då kände jag när vi tittade på den där, ja men det där är det mänskliga sättet att tänka. Man liksom börjar räkna. För min del stärkte det tron att det här faktiskt är möjligt. Vi kan, om vi vill, flytta det ekonomiska berget. Och drömmen jag har är att vi, när vi gör en budget för 2014, ska göra en budget på 12-13 miljoner. Kanske till och med tänka att om några år så budgeterar vi för 15 miljoner. Därför att vi vill ha mer resurser för att utbreda Guds rike. Vi vill inte backa. Vi vill inte komma till vår Herre och säga, du gav oss ett pund. Vi har minsann inte förslösat det, vi har det kvar. Jag skulle vilja utmana oss själva som församling att faktiskt använda de resurser vi har. Både det vi har personligt och individuellt, men också det vi har gemensamt. Detta sagt med en önskan till oss alla om välsignelse i tjänsten, arbetet, i givandet och i tron. Ska vi be tillsammans? Gud, jag vill tacka dig för församlingen. Tacka dig för att vi får stå tillsammans, tjäna dig. Jag vill tacka dig för män och kvinnor som likt Karin och många andra äldre som har varit med i många år, tjänat dig. Månad efter månad kommit med sitt offer, sitt tionde eller sin gåva efter den förmåga man har haft, och sagt, det här ska församlingen ha, för det är viktigt för mig att församlingen får vad församlingen behöver. Och jag tackar dig för den välsignelse vi har fått se över församlingen. Att de där fem bröden och två fiskarna som vi har haft, vi liksom det vi har samlat ihop själva, och så har vi lämnat det till dig, och så har vi arbetat tillsammans, och så har du låtit den verksamhet som vi står i växer. Så att vi idag kan få vara med och skicka bröd till våra syskon i Syrien, så att de får vad de behöver. Att vi kan sträcka ut händer till Bolivia, till Bangladesh, till Peru, till Centralafrika. Men att vi också kan sträcka ut händerna till våra egna barn och ungdomar i vår egen stad. Gud, jag tackar dig för välsignelser. Nu vill jag be för våra egna hjärtan. Jag ber för mitt eget hjärta. Du vet att jag ibland kryper hårdheten in. Jag ber att du ska mjuka upp mitt hjärta. Gör våra hjärtan mjuka inför dig. Hjälp oss att se på församlingen som något större än en mänsklig förening. Hjälp oss att se det stora, att vi får bygga en levande Gudens församling tillsammans. Och så ber jag för den här insamlingen. Du vet vad vi behöver. Jag ber, Herre, att du skulle röra vid våra hjärtan. Att vi kan hjälpas åt. Inte så att vi ska resa oss upp och skryta för den här världen och för den här stan att vi är så duktiga och starka. Nej, vi vill ju dela evangeliet. Vi vill se dig bli stor i den här stan. Vi vill se ditt namn bli förhärligat. Vi vill se din andes vind få blåsa genom stugor och hus till stadsdelar. Vi vill se hur din kärlek bryter igenom på skolorna. Hur eldarna som tänds i Kungsmarken får vara dina eldar, Jesus. Vi vill se en förvandlad stad. Därför, Herre, vill jag be. Jag vill be att du ska... att du ska göra någonting med oss, för oss och genom oss. Jag ber bara enkelt, kom helige ande. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska avsluta den här gudstjänsten med bön och offer. Jag hör ju ihop fasta, bön och offer. Christian ska sätta sig vid piano och spela lite lovsånger och, som vi kanske kan sjunga med eller bara vara med. Och nu kommer barnen här också. Härligt att se er. Och så gör vi så idag. Vi skickar inte runt några kollektboxar. Vi har två krukor som står här framme. Har du inte med dig pengarna som du tänkte du skulle haft eller känner att du skulle ge eller så, eller du behöver diskutera med din fru, alltså ta upp mobilen, ring hem, prata med henne. Ta ett beslut idag. Kollektomaten står där nere. Ja, du kan skriva på pappret och säga, skriv det du vill ge. Innan årets slut ska jag ge det här. Så vi vet lite bättre för kommande år var vi ligger. Kanske någon tänker, nu idag ska jag fatta ett heligt beslut. Jag ska faktiskt vara med varje månad. Jag ska ge 500 spänn. Det ska jag ge varje månad. Kanske någon bara stryker över alla siffror och skriver, jag ska ge tiondet. Nu ska jag börja. Någon vågar inte satsa tiondet, men säger jag ska ge 5% varje månad. Men det ska jag ge av det som kommer in till mitt hus. Det ska vi ge 5% i församling. Vi börjar där. Ja, men gör det då. Börja där och ge mig ett glatt hjärta. Och du vet att när vi sår rikligt, då får vi skörda rikligt. Ni är välkomna i Jesu namn. Och så avslutar vi gudstjänsten så med bön och offer. Vi kan sätta oss ner, kanske några vill ha mer förbön, men ska vi avsluta med att sjunga någonting tillsammans allra sist. Varmt välkomna i Jesu namn. Amen. Jesus Kristus.
Jag kände Guds ande mana mig. Jag vaknade i morse att dela ett kort bibelord tillsammans med er. Det är från Jesaja 41 och vers 13. Ty jag är Herren din Gud som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte du mask Jakob, ni Israels män, Jag hjälper dig, säger Herren, Israels helige är din återlösare. Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar, och du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar. Jag gör dig till en ny tröskvagn. Det är ett ord som jag tror församlingen i Karlskrona behöver höra. Vi ska bli en ny tröskvagn med skarpa taggar så att vi kan tröska sönder berg. Men skördetröskan behöver bränsle. Skördetröskan behöver bränsle. Och där är du och jag en del. Där är våra tillgångar en del. Och Gud, han vill använda var och en av oss och var och en av våra tillgångar. Vi ska inte behöva stå i en situation där vi saknar 25 000 i månaden. När vi har en skördetröska som ska slipas så stark. När vi ska plöja hela Karlskrona, då behöver vi resurser. Det är dags nu att ge hela våra liv, alla våra tillgångar till Gud. Därför att hans är guldet. Hans är silvret. Vi äger ingenting. Vi har fått det till skänks. Vi har fått det som en välsignelse. Och det är vad jag tror Gud vill säga till oss idag. Skördetröskan som ska bli så skarp. Den behöver bränsle. Jesus, jag vill bara tacka dig för att du är här. Du är här med din helige ande. Du är här med din välsignelse, Jesus. Du har välsignat oss i många år. Vi har fått sett hur vi får mer och mer tillgångar, Jesus. Men du har också en längtan att vi ska få ge det vi har till dig. Du har en längtan att vi ska få ge av våra tillgångar så att du kan välsigna dem ännu mer, Jesus. Och vi lyfter nu våra ögon upp till bergen. Och vi säger, varifrån ska vår hjälp komma? Men då skriver du ditt ord att min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och du har sagt att du är Herren, vår försörjare. Därför ber vi nu om en välsignelse över våra tillgångar. De vi lägger ner framför dig, Jesus. Vi ber att du ska välsigna dem rikligen.